Visst gör han ett fantastiskt jobb, Hannes? En sån härlig förmiddag, en sån god atmosfär och närvaro i lovsången. Och när vi hade sjungit färdigt sista sången så var det som jag hörde Herrens röst. Att ur detta mörker ska min härlighet bryta fram. Tror att Herren gör någonting i vår tid där vi börjar se, vi börjar känna att någonting är på gång. Och tittar man också historiskt, så ofta när det är som mörkast, det är också då som Guds folk börjar vända sig till honom. Och som Herren också kommer med en ny tid av förnyelse och väckelse, eller kalla det vad man kallar det, vill. Så ur detta mörker kommer Herrens härlighet att bryta fram. Herre, vi ber, kom med din härlighet. Amen. Har du någon gång tänkt eller funderat över att Gud borde väl kännas lite mer närvarande? Ja, men Gud borde väl ändå kännas lite mer aktiv i mitt liv. Eller om nu Gud är närvarande, borde det liksom inte, skulle det inte se annorlunda ut i mitt liv då? Borde inte allting flyta lite bättre? Gräset var lite mer grönt? Vägen lite mer jämnd? Spårvagnen lite mindre full? Jag tror kanske att dagens predikan kommer kasta om perspektiven lite grann om vad det handlar om att leva med Guds närvaro. Och ge nya nyanser till hur Guds närvaro faktiskt kan se ut i våra liv. Det finns känslor. Det finns upplevelser. Men hur är det med livets stök? När det stökar, när det brusar? Hur är det när det är kraftiga motgångar? Kan Gud vara med också där? Vi är i en serie som Hannes sa, som är liksom, om man har vuxit upp i kyrkan kanske man har gått i söndagsskola. Och då är det vissa liksom återkommande bibeltexter som också brukar vara samma bibeltexter som är i barnens biblar. Liksom när man väljer ut de här liksom större berättelserna. Och vi lyfter fram här nu under ett antal söndagar några av de här berättelserna. Och idag ska vi tala om Josef i Gamla testamentet. Det är lillbrorsan som blir slängd i en brunn, blir såld till en slav, men som blev en av världens då mäktigaste personer. Om vi nu ska ta det från början, för det där kanske gick lite väl snabbt. Om du var här för 2 veckor sedan så pratade vi om Kain och Abel, de första barnen som föddes in på den här jorden av Adam och Eva. Och nu är vi 23 generationer in i den mänskliga historien. Man blir väldigt gammal på den här tiden. Så att det är, alltså, det finns väldigt mycket människor på jorden redan då. 23 generationer in i Bibelns historia från Adam och Eva. Och en del kanske har hört begreppet Abraham, Isaks och Jakobs Gud, de så kallade patriarkerna, stamfäderna, de här liksom som är grunden till det som blir judendomen och sen kristendomen. Abraham, Isaks och Jakobs Gud. Och Gud gav ju ett löfte till Abraham att hans folk, det är folk som kommer efter dig, och då hade han inga barn, han var jättegammal. Det är folk som kommer efter dig ska bli talrika som sandkornen på stranden, som stjärnorna på himlen. Se upp, Abraham, och titta, så stort ska ditt folk bli. Och så efter mycket om och men så kommer Isak, Abraham och Saras mirakelbarn, född genom ett Guds under, efter klimakterie och alla sådana där saker. För Gud är det inget problem. Trots att Sara inte längre kunde få barn så kommer Isak. Du vet, när Guds folk ska växa fram, det folket som ska frambära världens frälsare, då sker det på Guds sätt. Ofta när hoppet är ute, när det mänskligt sett ser mörkt ut, precis som vi nämnde, va? Då griper Gud in. Så kommer Isak, och Isak kan förvalta löftet om det här folket som ska växa fram. Han förvaltar löftet ifrån sin pappa Abraham. Och Isak i sin tur får, nu blir det lite historielektion här, får i sin tur sonen Jakob. Inte jag, utan en annan Jakob. Och så håller det på att gå snett igen. Jakob, han strular till det och han bråkar med sin son, eller med sin bror Esau, och det är svek och det är lögner och det är hat, och liksom det håller på att gå snett igen. Men efter strul så får Gud fatt på den här snubben Jakob. Och man kan väl säga att Jakob också får fatt på Gud, om man kan uttrycka det på det sättet. Och liksom det är liksom, Jakob, han får ett nytt namn av Gud. Han får namnet Israel. Och det betyder någon som har kämpat med Gud. Och där händer någonting. Han fysiskt kämpar med Gud. Och där händer någonting med honom. Han blir en förändrad människa som vill gå mer på Guds vägar. Du vet, att kämpa med Gud, du kanske känner att det här med Gud är ju mest en kamp. Det är andra som också har kämpat med Gud. Och att kämpa med Gud kanske inte alltid är så dåligt. Det kan leda fram till en fördjupad tro. Och så säger Gud till Jakob, eller till Israel som han nu då heter, att från dig ska kungar komma. Alltså han återupprättar det här löftet till Abraham. Från dig ska ett stort folk växa fram. Från dig ska kungar komma. Ett folk som ska få träda in i löfteslandet. Det land som Gud har lovat din fader Abraham. Och Jakob får, eller Israel, han får 12 söner. Och de här 12 blir Israels 12 stammar. Så Israel som land fanns inte, men det är de här 12 stammarna, de här stamfäderna, de här 12 sönerna, alltså växer Israels folk fram. Alltså grunden till det som blev den tidens nation och Guds utvalda folk. Och en av dessa 12 söner, nu ska vi inte hålla på mer så här med släktträd, men en av dessa söner, den yngsta, alltså av Israels söner, den yngsta är Josef. Och allt håller på att gå fel igen. Jag tycker det är lite intressant när man ser, tittar lite, zoomar ut och ser den större bilden. Ja, men ni vet, när vi zoomade ut här också för 2 veckor sedan och talade om Adam och Eva. Och där Eva liksom fick löftet liksom att från dig, du ska föra, liksom, från din avkomma ska komma någon, en son som ska krossa den ondes, ormens huvud och övervinna synden, döden och mörkret. Men samtidigt så säger Gud att i och med syndafallet så kommer också den onde att vara som en orm som hugger dig i hälen. Som försöker förstöra Guds plan och förstöra för, också för människan. Och fienden försöker liksom gång på gång, och det är det vi ser här i de här berättelserna. Hur fienden gång på gång försöker stoppa Guds plan. Försöker stoppa att Guds folk ska växa fram. Och försöker stoppa då ytterst att Messias ska födas. Och vet, fienden trodde ju lite längre fram sen då att yes, nu har jag funnit det slutgiltiga vapnet som kommer liksom att stoppa allt ihopa. Jag ska korsfästa den här Messias. Men istället, det som han trodde var det ultimata vapnet emot honom, det var Guds plan till frälsning och Guds redskap för att rädda dig och mig. Och vi kan se precis samma sak hända i berättelsen om Josef. Bibeln beskriver en suverän Gud. Inom teologin talar man om Guds suveränitet. En suverän Gud. Det betyder inte att allt som sker, att Gud är suverän. Vi sjunger här att han regerar och han är liksom kung över allt och sådär. Det betyder inte att allt som sker är initierat av Gud. Absolut inte. Men att han råder över allt, att han är suverän, innebär att han också kan ta det som är tänkt för ont. Han kan ta den ondes smutsiga försök att förstöra och låta någonting gott komma ur det. Är inte det intressant? Guds suveränitet kan ta det mörka och låta någonting gott komma ur det. Och du vet, detsamma är sant i ditt liv och i mitt liv. Din och min kamp och lidandet vi får gå igenom och uppleva, det är inget gott i sig självt. Det ska vi inte hålla på med och förromantisera liksom det som är skit. Det är skit. Men genom Guds nåd så kan någonting vackert komma ut ur lidande. Beautiful ashes, säger man på tyska. Skönhet kan växa ur aska. Det är sällan vi ser det i stunden. När man är nere i brunnen. Men du vet, lyssna nu, det här är viktigt och glöm aldrig bort det. Att Guds närvaro kännetecknas inte bara av känslorus. Utan också av hans tysta rådande bortom vårt förstånd och våra medvetna handlingar. Josef, yngst bland 12. Och eftersom att han var yngst, han kom väldigt sent på något sätt och blir liksom pappas gullunge. Det står till och med att Israel, Jakob, Israel, vad ska vi kalla honom för? Israel. Det står att han älskade honom på ett speciellt sätt. Till och med står det att han älskade honom mer än de andra bröderna. Det kan man ju tycka vad man tycker om. Men det var lite så. Han var liksom, kom på ålderns höst och det var lite sådär, wow. Och det står att han får liksom de senaste Nike-sneakersen och han får Canada Goose-jackan medan de andra får liksom nöja sig med något som var på rea. Ungefär så står det. Han fick en vacker rock, färggrann. Liksom bara wow. De andra fick ha det gråa och tråkiga. Står det, kan vi läsa i första Mosebok kapitel 37, vers 4, att bröderna hatade honom. De tyckte illa om sin bror. Därför att pappan brydde sig så mycket om honom. De andra, ja, ni med, de hatade honom. Och så hände det utom någonting då. Som vi läser om i kapitel 37. Det är 15 kapitel som handlar om Josef. Så det är en ganska signifikant berättelse i första Mosebok. Då står det att Josef har fått två drömmar. Och den första, det är att liksom bröderna band liksom varsin kärve. Jag vet inte om ni är bönder. Men förr så liksom gick man ut på åkern och så högg man och så band man kärvar utav liksom vetet och havret och sådär. För att kunna spara det, kunna bära det. Och då så drömde han att liksom de banden varsin kärve och han band också en kärve. Och så helt plötsligt när man håller på att binda så står det att Josefs kärve reser sig upp så här mitt ibland dem. Och de andra 11 faller ner inför och böjer sig inför Josef. Sen får han en dröm till. Och då ser han hur solen, månen och 11 stjärnor böjer sig och bugar inför honom. Och jag vet, det kan man ju tänka, liksom, är man lite street smart så kanske man håller det här lite för sig själv. Men när man är ung och yngst så är man inte alltid street smart. Utan man är lite som man är, va? Så han springer ut sina bröder och bara, hallå, vet ni vad jag har drömt? Så berättar han det här liksom. Och så bara direkt tolkas ju liksom självklart av dem liksom. Och att de skulle böja sig inför honom. Du är din lille skit. Och pappan säger till och med, men hallå, vem tror du att du är? Att vi skulle böja oss inför dig. Men så står det också att pappan la det på minnet. Han förstod att det fanns någonting i det här. Men bröderna, jag vet, det är inte så att de började gilla honom mer. Utan det är så att hatet växer. Och flera av bröderna ville döda Josef. Så ute på fältet där så får de idén att vi slänger honom i den här torra brunnen. En djup brunn som är torr så att han får vara där i och dö. Torka. Men så är det Juda och Ruben, två av bröderna som är lite mer vänligt sinnade. Och de liksom får idén, kan vi inte sälja honom istället? Så det kommer en sån här slav. Handlare, en karavan där, och de säljer honom till slav. De blodar ner hans rock, springer hem till pappa. Han har blivit uppäten av rovdjur. Och vad som händer är att de här slavhandlarna för Josef till Egypten. Och det var troligtvis ganska så angenäma slavhandlare. Därför att de gjorde affärer med farao, alltså kejsaren av riket Egypten, det mäktiga riket Egypten. Kejsaren nästan som Gud själv i det här riket. Och han hamnar hos Potifar, en av de närmsta tjänstemännen där. Och vet du vad, all den här skiten som jag har berättat för Josefs liv, tänkte liksom, det här är en spännande berättelse. Men i hans liksom bara, vad är det som händer? Från älskad son till hatad. Liksom slängd i en brunns för till att dö, såld till slav och liksom såld igen. Liksom, vad är det som händer? Och inte en enda gång i hela det här kapitlet, hela det här liksom händelseförloppet, så nämns Gud. Det står ingenting om att Josef kände där i brunnen att åh, Gud är med mig. Ja, det här blir bra. Trots att han blir orättvist behandlad, han blir förrådd och han blir såld, står ingenting om Guds närvaro eller att Gud talade till honom. Men om vi nu skulle bläddra fram från kapitel 37 till kapitel 35. Så ser vi när det har gått ett antal år vad Josef själv säger när han återförenas med sina bröder, som vi snart kommer att höra mer om. Då står det så här i kapitel 45, vers 4. Jag är er bror Josef som ni sålde till Egypten. Men var inte ledsna att ni sålde mig dit. Det var för att rädda liv som Gud sände mig hit för er. Men vad det som gjorde vad? Det var för att rädda liv som Gud sände mig hit för er. Gud sände mig hit, så det är vers 7, för att låta er bli kvar på jorden och hålla er vid liv till räddning för många. Det är alltså inte ni som har sänt mig hit, utan Gud. Vad är det som händer? Guds osynliga hand. Är Gud närvarande i ditt liv? Är Gud aktiv i ditt liv? Alltså när man läser det här så verkar det bara som händer massa slumpmässigt superdåliga kassa saker i Josefs liv. Och ja, de var dåliga. Men i det här, oavsett om han kände ett känslorus eller såg en ängel eller ingenting, va, så var Gud så mäktigt närvarande och regerade och rådde över allt. Guds närvaro i våra liv är ofta osynlig, men osynlig är inte lika med overklig. Osynlig är inte lika med overksam. Guds tystnad är inte synonymt med Guds frånvaro. Guds tystnad är snarare ofta ett tecken på att Gud är på gång. Att Gud gör någonting. Att Gud förbereder någonting. Du kanske har väntat på ett mirakel. Du kanske har väntat på det där att Gud ska liksom leda dig in i det som han har talat till dig om. Och det bara är tyst. Gud håller på att förbereda någonting. För dig. Och kanske att använda genom dig. Gud är på gång. Allt det som Josef var med om, det onda som skedde mot honom och hans bröder, det använde Gud för att rädda sitt folk. Ett helt folk som skulle växa fram. Ni kommer väl ihåg? Det höll på att gå åt pipan, säger vi. Med den här visionen om stjärnorna, sandkornen. Men Gud hade koll på sin plan. Därför att också ur det här folket skulle världens frälsare komma. Det handlade inte bara om att rädda Josef och hans familj, utan om en hel värld som skulle bli räddad. Att förstå Josefs lidande, det är inte enkelt. Att förstå lidande i våra liv, det är inte enkelt. Och jag tänker så här. På något sätt så måste vi, eller så får vi kanske snarare förlika oss med verkligheten. Att innan Jesus kommer igen så finns lidande och smärta som en del av våra liv. Jag har en handledare, hon är också utbildad terapeut, men hon handleder mig i min pastorsroll. Ibland handleder hon mig och ibland är hon bara terapeut. Det är väldigt bra att ha den kombinationen. Och hon säger väldigt ofta så här till mig: Jakob, frågan varför är inte fruktsam. Frågan varför är en återvändsgränd som inte leder någon vart. Istället brukar hon då istället vända hela grejen och säga så här: vänd det till en bön, Herre, i det som är mitt liv just nu. I de här motgångarna, i det som jag undrar över, i det som jag inte förstår, i det som är just nu. Det är inte som förut. Jag vill att det ska vara som förut, men det är inte det. Men det är så här det är. Herre, vad gör vi nu? Herre, hur kan jag vandra med dig i det som är nu? Hur kan jag följa dig mitt i det här? Det är en ganska stor skillnad jämfört med att fastna i varför. Ja, men Herre, jag förstår inte. Men hur kan jag följa dig i detta? Det finns ett lidandets mysterium. Och i det så innefattas att Gud uppenbarligen tillåter lidande. Det gör han. Inte att han sänder lidande, det är en stor skillnad, men att han tillåter. Men också att han i sin suveränitet kan vända det till någonting gott. Ibland gör han under. Jag var på ett väckelsemöte, får man väl säga, igår. Vi höll på 4 timmar, och efter 4 timmar så nu måste jag åka hem. Men det var underbart, folk blev befriade från onda andar, blev helade och fick uppleva Guds kraft. Det var en otrolig kväll på många sätt. Gud kan göra under. Gud kan befria och förvandla i ett nu. Men ibland så får vi också bära vårt lidande lite längre. Men också i det kan vi få se Guds trofasthet. Också i det kan vi få se hur Gud använder oss mitt i kampen. När det är sån smärta så är det inte så att Gud liksom överger oss eller slutar använda oss. Också mitt i det så kan Gud få använda oss att sprida godhet, rättfärdighet, kärlek, värme och hopp till andra människor. I Josefs mörker, vad var det då som var gott i hans liv? Hur använde Gud Josefs lidande och prövningar? När man läser så är det lite som att den här brunnen, det blev liksom vägs ände för Josef. Det blev som en vändpunkt i hans liv. Ni vet, bara för att Gud har planer, Gud hade ju planer för Josefs liv, men bara för att Gud hade planer för hans liv så blev han ju inte immun mot synd. Så jag tänker så här, i hans ungdom, han var ovis. Han agerade, man förstår liksom när man läser, man var någon sån stolt liten grabb, va? Det är sådär att man tycker bara, vad jobbig du är. Det fanns högmod. Och han liksom spädde på brödernas förakt. Men ifrån brunnen så ser vi en bruten man. Som i allt verkar söka Guds väg och ödmjukhet inför Gud. Jag tror inte han blir perfekt. Men vi ser en tydlig skillnad i hans liv. Han väljer rättfärdighet. Och det händer otroliga saker för Josef i Egypten. Från dödsdömd, va? Så väljer Gud att välsigna honom där i Egypten. Och allt han rör, står det, allt han rör går väl. Och han stiger i graderna. Så han liksom bara, wow, det går bra. Han får det riktigt, riktigt bra, höga ställningar. Men så händer det skit igen. Därför att hans slavherres fru blir liksom lite bara, oh, han är himla snygg den här Josef. Ligg med mig, höll hon på. Varje dag står att hon kommer bara, ligg med mig. Och Josef hade ju liksom bara, okej, jag är ju slav här så jag får väl, nej. Det står att han valde rättfärdighet. Han ville följa Gud. Och hon tåtar upp någon lögn och liksom att Josef är en bedrövlig människa som försökte våldta henne och allt möjligt. Han hamnar i fängelse för sin rättfärdighet. Så återigen trillar han ner i en form av brunn. Och han sitter där inte en vecka eller två, utan i flera år. Oskyldigt dömd. Men så började sprida sig där i fängelset att den här snubben, han kan tyda drömmar. Och det kommer några liksom tjänstemän ifrån liksom till farao som hamnar i fängelse av olika anledningar. Och de hör det här och han tyder deras drömmar. Och när en av dem blir frisläppt sen så går det några år. Så hamnar farao i en situation, ni vet kejsaren, va? Där han drömmer drömmar som plågar honom. Det kommer till honom drömmar. Och han kan inte förstå dem och liksom, då så säger den här liksom tjänstemannen, oh, hallå, jag kommer ihåg en snubbe i fängelset. Han kunde tyda drömmar. Så de hämtar Josef och Josef kommer där inför farao. Och sen så där skön liksom, därför att återigen ser vi hans rättfärdighet, va, och hans liksom sådär. Så att när du har liksom farao säger, ja, men du kan ju tyda drömmar, har jag hört. Nej. Jag kan inte tyda några drömmar. Men jag tror på en Gud som kan tyda drömmar. Det är Josef. Från den här stolte typen till nej, jag kan inte, men jag tror på en Gud som kan. Och så tyder han de här drömmarna åt farao. Som handlar om att 7 otroligt goda år ska komma. Det kommer växa så det bara liksom frodas. Men också efter de 7 åren kommer 7 fruktansvärda år där allt dör. Inte bara här utan runt omkring, överallt kommer det inte växa någonting. Och Josef, han har också vishetens ande från Gud. Så han säger till farao, jag har en plan för hur du ska göra. Bygg förrådshus och samla in mängder under de här 7 åren. De samlar in som hade i överflöd. Och sen kan vi leva av det när de 7 magra åren kommer. Och farao säger bara, wow, vilken gubbe, vad gör du i fängelset? Och från fängelset, lyssna nu, så blir Josef planetens mäktigaste, en av planetens mäktigaste personer med störst inflytande. Och farao säger att du kommer vara som en kejsare. Allt du säger, ingenting kommer hända i det här landet utan att du säger det. Och om du säger någonting så händer det. Ja, ni är med. Alltså, så otrolig makt får Josef. Han blir upphöjd. Och det här är ett mäktigt rike. Det fanns några olika riken. Så säg att han kanske var bland de 5 mäktigaste på planeten. Från den situationen han varit i. Och han ser till så att det finns mat i överflöd. Och så är hemlandet Kanaan. Där hans familj lever. Pappa och syskon och familjer och boskap. De hungrar. Det är hungersnöd. När de här 7 goda åren har gått. Och Israel, Josefs pappa, hör att men i Egypten, men han vet ju ingenting om Josef. Bröderna har ingen aning om var Josef är någonstans. Och Israel, pappa, tror ju att han är död. Men de har hört att i Egypten, där finns det mycket mat. Gå dit, säger han till bröderna, och köp mat. Och de kommer till Egypten. Och Josef, han ser ju ut som en egyptier med så här roligt skägg och hatt och grejer. De känner ju inte igen honom när de kommer där. Liksom man ska handla mat. Men Josef känner ju igen dem direkt. Och det är jättemånga turer som händer här fram och tillbaka. De liksom... ja, det händer massa saker. Vi behöver inte gå in på det. Men i vilket fall så är de helt beroende av Josefs hjälp. För att om inte de får mat av honom så kommer de att dö. Det här folket som ska bli så talrikt. Men så går det efter ett antal turer så går det så här att Josef, han då liksom erkänner och berättar vem han är. Han ger sig till känna. Och bröderna blir helt förskräckta. What? Kommer han hämnas? Kommer han låta oss dö? Alltså de blir ju livrädda. Men så står det så fint i kapitel 50, vers 18. Att hans bröder... Ja, just här så är det inte det fina. Men här står det att hans bröder faller ner på knän inför Josef. Och så ber de, förlåt oss vår synd. Förlåt oss. Och så står det så här, vi är redo att bli dina slavar. Är ni med ni? Drömmarna uppfylls. På ett märkligt sätt. Men här kommer det fina. Så står det om Josef i vers 19. Att han faller ner och gråter av kärlek till sina bröder och sin familj. Och han säger, var inte rädda. Var inte rädda. Jag är inte er Gud. Ni tänkte ont mot mig. Lyssna nu vers 20. Ni tänkte ont mot mig. Men Gud har tänkt det till godo. Genom det som nu har skett för att bevara många människors liv. Ni tänkte ont. Men Gud som är suverän. Han hade en annan plan. Han sände inte det onda. Men han vände det onda till det goda. För sina planer och sina syftens skull. Och han välkomnade hela Josef. Säger, kom med hela familjen. Hämta pappa. Och liksom, så här, kom hit hela folket. Ni får bo i Gosen. Det låter väl gosigt. I Gosen är den bästa delen av Egypten. Där får ni bo. Och han gav dem allt vad de behövde. Och de inte bara överlevde utan de blev ett mäktigt folk i Egypten. Från 70 personer ungefär tror man det var som kom. Så blev det, nu ska jag dubbelkolla siffran här. Från 70 personer till omkring 2 miljoner människor innan de lämnar Egypten ganska långt senare då. Där de får gå igenom, det är en annan berättelse som också ofta är i söndagsskolan va? När de går igenom havet. Tågar ut ur Egypten. Ett mäktigt folk. Du vet, Gud kan vända det omöjliga till någonting fantastiskt. Gud kan använda det smärtsamma till någonting vackert. Är det någonting jag vill så komma ihåg? Kom ihåg detta. Att Gud kan vända det mest hemska mörker till något ljust och vackert. Men också Gud kan använda oss igenom de här liksom djupa perioderna, dalarna i våra liv. Han är med oss också där och kan också använda oss där. Och han kan låta något vackert få växa fram i askan. Ge inte upp dina drömmar trots motgång. Du vet, Josef, Jag tänker på det. Ja, men du, det är helt okej om du ger upp Josef. Det är helt okej om du bara liksom lev skrutt i Egypten. Som liksom bara, han hade ju alla skäl och massor saker att skylla på. Så mycket skit som hade hänt i hans liv. Men han valde rättfärdigheten. Han valde att gå Guds väg och att följa honom. Guds tystnad betyder inte att han är frånvarande. Lidande förändrar inte Guds kärlek. Han är med oss. Det som var tänkt som ont, det svårigheter som livet kastar på dig, kan Gud vända till någonting gott. Och i varje säsong, bra eller dålig, fastna inte i frågan varför, utan omorientera dig och fråga: Herre, vad gör vi nu? Hur kan jag följa dig i detta? Och det här är verkligen slutet. Men berättelsen om Josef, det går liksom inte att hoppa över detta, för det är så tydligt. Att berättelsen om Josef visar hur Gud väver in hela sin frälsningsplan i allting som sker. Och vi kan slänga upp den här berättelsebibeln här, så ska det få avsluta predikan här, om du har den. Därför att berättelsebibeln, det passar ju bra att ha en barnens bibel i den här predikan. Summera det så fint så här. En dag skulle Gud sända en annan prins. Precis som Josef skulle han lämna sitt hem och sin far. Hans bröder skulle hata honom och vilja se honom död. Han skulle säljas för silverpengar. Han skulle straffas trots att han inte gjort något fel. Men Gud skulle använda allting som hände den unge prins, till och med det dåliga, till att göra något gott. Att förlåta hela världens synder. Bibelns viktigaste budskap finns redan här i första Mosebok, återkommer gång på gång också i berättelsen om Josef, som pekar på han som skulle komma för att rädda en hel värld. Och har du inte lärt känna Jesus, har du inte tagit emot förlåtelse för dina synder, så vill jag bara säga dig idag att Jesus älskar dig och han längtar efter gemenskap med dig. Och han har förberett fulla förråd för dig. Han har förberett fulla förråd för dig. Ett liv i gemenskap med honom. Och hans nåd och kärlek tar inte slut. Du vet, det finns och det räcker till dig och till alla. Och hans kärlek är gränslös. Och har du inte lärt känna honom eller sagt ett ja till honom, så kan du få göra det idag. Jag tänkte bara avsluta på det sättet. Med att be en enkel bön. Och så kan du få bara eka den bönen i ditt hjärta. Och låta den få bli till din bön till Jesus. Ska vi sluta våra ögon? Gud, vi kommer inför dig. Du är redan här och du välkomnar oss in i din närhet. Vi erkänner att vi inte alltid har förstått att du är intresserad. Eller kanske ens att du är verklig. Kanske har vi trott att du finns, men att du inte är nära. Vi har allt för ofta trott att vi kan klara våra liv själva. Eller att det inte kan skapas mening i det dåliga. Jesus, vi erkänner att du har kontroll över allt. Att du är överallt, men också att du är intresserad. Så nu, Herre, vill jag välkomna dig in i mitt liv. Förlåt mig min synd. Allt som jag har gjort som har sårat ditt hjärta. Ta emot mig som jag är. Och låt mig få känna dig. Och lära känna dig. Bli Herre i mitt liv. Min Gud. Min räddare. Amen.